بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى فترة سيسا efter att ha talat om التوحيد och dess tre eller dess fyra kategorier så säger han kapitel القرآن كله التوحيد hela Koranen är توحيد och det här ämnet snuddade vi på lite grann i förra lektionen. Och han säger sen, قال ابن القيم, att ابن القيم säger. Han säger, كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. Varje sura i Koranen omfattar de två kategorierna av ett tawhid och bevisar dem och kallar till dem. För att Koranen, säger ibn al-Qayyim, är antingen en khabar, en information, kunskap om Allahs namn och egenskaper, och hans af'al, vad han gör, och hans aqwal, och vad han säger. Så det är en tawhid, ilmi khabari, en tawhid som går tillbaka till vår kunskap om Allah Azza wa Jal, hur vi ska känna till Allah Azza wa Jal. Och det här är vi överens om, när vi läser Koranen, så finner vi att Allah Azza wa Jal beskriver sig själv, eller hur? Är det inte så? Att hela tiden så nämner Allah Azza wa Jal hans namn, hans egenskaper, vad han gör, vad han säger, vad han bestämmer. Allah Azza wa Jal beskriver sig själv i Koranen. Och det här är den noblaste kunskapen i Koranen. Kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger han, eller så handlar Koranen om ett kall. Kallet till att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Och att lämna allting som dyrkas vid sidan av Allah. Och det här är då tawhid, al-iradi, al-talabi, tawhid, att särskilja Allah i att endast söka Allah genom att då dyrka honom. Tawhid al-ibada. Eller så handlar Koranen om påbud och förbud. Och att hålla sig till lydnaden av Allah Azza wa Jal. Och det här är från rättigheterna av ett tawhid. Och det som fullbordar ens tawhid. Så vad han säger här, Koranen, om ni kollar, från al-Fatiha till surat al-Nas. Ni kommer inte hitta någon vers som avviker från detta. Att den beskriver Allah, talar om vad Allah Azza wa Jal gör, eller att den kallar till att dyrka Allah, eller att den kallar då till att lyda Allah Azza wa Jal. Halal, haram, gör salah, fasta och så vidare. Och det här är från huquq, yani rättigheterna av ett tawhid. Eller så säger han att Koranen huwa khabar om hur Allah Azza wa Jal har ärat ahlut tawhid och vad han har gjort med dem i detta liv och vad han kommer att ära dem med i nästa liv. Och det här är då belöningen av ett tawhid. Eller så är det khabar, information om ahlut shirk, vad Allah gjorde med dem i detta liv, hur han straffar dem och vad de då kommer att få i nästa liv. فَهُوَ جَزَاء مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ التَّوْحِيدِ, yani straffet för den som avviker från ett tawhid. Och så säger ibn Qayyim, فَالْقُرْآنِ, så Koranen kulluhu tawhid, är tawhid, وَحُقُوقُهُ, tawhids rättigheter och belöningen för tawhid. وَفِي شَأْنِ الشِّرْكُ وَأَهْلِهِ وَجَزَائِهِمْ, och straffet för folket som gör kyrk och vad de då kommer att få. Så här finner vi att hela Koranen från början till slut är tawhid. Och ni kan reflektera. Ni kommer inte hitta någon ayah som avviker från detta. Och vi nämnde det här när vi tog förra lektionen, eller? Eller när vi talade om surat al-Fatiha. Att Koranen finns i surat al-Fatiha. Koranen handlar om just detta. Kunskapen om Allah, profeternas kall, de som följde profeterna, de som avvik från profeternas väg och tron på nästa liv, belöningen och straffet. Eller hur? Och allt det här i slutändan kretsar kring ett tawhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Och så finner vi då i Koranen berättelse. Större delen av Koranen är berättelser om profeterna, dessa 25 profeter och mest av allt profeten Musa. Och vad var det han kallade till? Al-Islam, al-Iman, al-Tawhid. Och så som alla profeter gjorde. Och sen berättar Allah hur det gick för ahlut tawhid. De de som trodde på profeterna, och hur det gick för Ahlul Shirk i denna dunja, hur Allah Azza wa Jal utplånade dem och straffade dem med olika straff. Och sen vad som kommer att hända med Ahlul Jannah i nästa liv, vad de kommer att få, och på domedagen, och vad som kommer att hända med Ahlul Nar, de som dog på kuffer, vad de kommer att få på domedagen och vad de kommer att få i helvetet. Och ni finner att Koranen avviker inte från detta. Eller som han också säger självklart då, al-huquq. Att det finns lite regler, bestämmelser och lagar. Vilket är själva dyrkan. Hur ska vi dyrka Allah? Jo, genom att lyda honom. Så subhanallah, Koranen avviker inte från dessa kunskaper. Och allt detta i slutändan går tillbaka till ett tauhid. Och därför om ni frågas en fråga, vad är den bästa boken i tauhid? Jag vill lära mig tauhid, jag ska läsa en bok om tauhid. Vilken är den bästa boken? Vad svarar ni då? Koranen. Det finns inget annat svar. Ni ska säga kitab och tauhid, ni ska säga Al-Quran. Det är bästa tauhidboken. Från början till slut. Okej? Okay? Sen säger författaren Aqsam ad-dur och Aqsam ahlaha. De olika kategorierna av ad-dur, yani, vad kan man säga, faserna där människans liv eller människan kommer att färdas igenom, de olika liven och de olika delarna av folket där i, de olika kategorierna av dess folk. Och han säger att ad-dur, de tre platserna, hemmen, faserna som vi kommer att genomgå är tre. Darul dunya, darul barzakh och darul akhira. Darul dunya, det världsliga livet. Och ni känner till ordet dunya, eller hur? Är det någon som vet vad dunya betyder på arabiska? Fi adnal ard. Alla säger Koran.
Någonting som är nära,
en
någonting som har
värde. Ja, värdelöst. Någonting som är nära eller någonting som är värdelöst. Den är judni, man kommer nära. Den är judni. Eller den är någonting som är lågt och värdelöst. Och därför säger man då att det kallas för darud dunya, detta världsliga liv. Libu'diha anil akhira. För att det är så avlägset från nästa liv. Eller lidana'atiha wa haqaratiha bijanib al-akhirah. På grund av hur lågt och värdelöst detta liv är relativt och jämfört med nästa liv. Som Allah har nämnt på flera ställen i Koranen. Att det världsliga livet är ingenting jämfört med det kommande livet. Eller lidunu zawaliha. Eller för att dess slut är nära. Så det sägs då att dunya kallas för dunya på grund av dessa betydelser. Och alla stämmer. Alla tre beskrivningar stämmer in på att dunya. Det är långt bort från en akhira. Det är också lågt i sitt värde jämfört med akhira. Och detta liv är också kort. Sen har vi Darul Barzakh. Och al-barzakh är vänteplatsen mellan detta liv och nästa liv. Al-hajiz baina shay'ain. Som Allah Azza wa Jalla har nämnt i Koranen. Bainahuma barzakhun. La yabghiyan. Hakadha al-ayat. Surat al-Rahman. Att mellan dem, de två haven, söta och salta vattnet, finns en barzakh som inte yani, spricker eller vattnet går inte över. Och det har ni sett, ni har sett de här bilderna nu på hur haven möts. Den här barriären, man kan använda ordet barriär kanske, mellan sötvattnet och saltvattnet. Och Allah Azza wa Jalla har också sagt i surat al-Mu'minun وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْسَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ. Att mellan dem är en barriär tills den dagen de kommer att återuppstå. Yani en anhalt där människans själ kommer att hållas i väntan på nästa liv. Och al-barzakh är från det att själen lämnar kroppen tills det att själen återuppstår på domedagen. Allt som sker däremellan är hayatul barzakh, det själsliga livet mellan detta liv och det kommande livet. Och det omfattar ju det som brukar refereras till al-qabr, graven. En allt som sker från dödens ögonblick tills malakul maut, då kommer, tills munkar och nakir, frågar en i graven, och tills då återuppståndelsen. Och sen har vi den sista då, darul akhira. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Precis, ahsant. Darul akhira, det kommande livet. Och det kallas då för al-akhira, yani det sista. För att det finns ingen dag efter, eller yawmul akhir. Det finns två namn här, man kan säga yawmul akhir och darul akhira. Och yawmul akhir refererar till domedagen, mer specifikt, den sista dagen. Och sen har vi darul akhira, det sista hemmet. Yani paradiset eller helvetet, dit varje människa kommer att föras i nästa liv. Så vi har då dessa tre faser. Darul dunya, darul barzakh och darul akhira. Wadih? Tydligt? Och så säger sheikhen att annas, människorna, delas upp i dessa hem i olika kategorier. I tre stycken kategorier. Och varje tre av dessa kategorier delas in i två underkategorier. Han säger al-mu'minuna och hum qisman. De troende och de är två aqsam, de är två nivåer. Och al-munafiqun, hycklarna, de är också två nivåer. Och al-kafirun, och de är också två nivåer. Och så säger han att al-mu'minun är två nivåer, de är al-sabiqun och al-muqarrabun. Al-sabiqun, de som skyndar sig till Allah Azza wa Jal och tävlar i det goda. Och vi talar om det här för några lektioner sedan. Was-sabiqun, as-sabiqun, ulaika al-muqarrabun, de som är nära till Allah Azza wa Jal. Och vi sa att as-sabiqun är de som gör al-wajibat och de håller sig borta från al-muharramat, och utöver det så gör de as-sunan, de gör frivilliga gärningar, an-nawafil, och håller sig till med borta från as-sagair och saker som är ogillade. Och de tävlar i det goda. As-sabiqun och al-muqarrabun, de är samma. Och sen har vi ashabul yamin, vilket är de som då bara gör al-wajibat och håller sig borta från al-haram och inte gör as-sunan. Och ashabul yamin kallas också för al-abrar. Inna al-abrar ala fi na'im. Och det här gick vi igenom innan, som vi sa för några lektioner sedan. Och han säger sen sheikhen att beträffande de andra kategorierna av al-munafiqun och al-kuffar så kommer det att komma senare i boken. Sen säger sheikhen khatar shirk billahi, faran av att dyrka någonting annat vid Allahs sida. Och shirk är tesvia, det är att sätta någonting vid Allahs sida. Och det är totala motsatsen till tawhid. Tawhid är att särskilja Allah i dyrkan, eller hur? Att särskilja Allah i hans rububiyya, uluhiyya och asma wa sifat. Och vi sa att shirk kan begås i alla dessa kategorier. Att en person gör shirk i rububiyya genom att tro att det finns en gudom vid Allahs sida, en skapare vid Allahs sida, att någon annan än Allah kan gynna eller skada, känner till det fördolda och liknande. Det är shirk i rububiyya. Och sen har vi shirk i al-asma wa sifat, att tillskriva andra Allahs egenskaper och namn. Och sen har vi shirk i al-ibada, i dyrkan, vilket är att tillägna dyrkan till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och sheikhen säger då här faran av shirk billah. Faran av shirk billah. Vi talade i förra lektionen om ett tawhid. Och tawhid är den bästa gärningen som finns i islam. Det finns ingenting bättre än ett tawhid. La ilaha illallah. Aslul iman. Eller hur? Al-iman är 70 eller 60 delar ungefär. أعلاها أفضلها لا إله إلا الله. Den bästa av dem är La ilaha illallah. Islams fem pelare, den första och bästa, viktigaste är shahadatain. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Arkanul iman, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi och så vidare. Al-asl, grunden är en tu'mina billah. Tauhid. Så tauhid är den mest överlägsna, viktigaste och bästa av alla gärningar. Och det är den som kommer att rädda dig från helvetet och få dig att komma in i paradiset. Och det gör att den värsta av gärningar måste bli motsatsen till den bästa av gärningar. Och det är kyrk. Att inte särskilja Allah i dyrkan. Och det kan vara genom att förneka Allahs existens. Eller att då bekräfta Allahs existens men att dyrka någonting vid hans sida. Att sätta medgudar vid sidan till Allah Azza wa Jal. Och kyrk kan manifestera sig i många olika skepnader som vi kommer att tala om senare i boken. Olika i nästa dags faktiskt. Kyrken kommer nämna mer än 10 olika kategorier av kyrk. Så kyrk är den värsta, största och grövsta av synder. Och författaren nämner ett antal bevis på detta. Det första beviset är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah förlåter sannoliken inte att man dyrkar någonting annat vid hans sida, men han förlåter utöver det vem han vill eller vad han vill. Wa man yushrik billah, men den som dyrkar någonting vid Allahs sida faqad iftara ithman 'azima. Han har sannoliken gjort eller framkallat en oerhörd synd. Och i den andra versen faqad dalla dalalan mubina. Exakt samma, båda suraten Nisa. Allah förlåter inte den som sätter någonting vid hans sida, men han förlåter utöver det vem han vill. Och den som sätter någonting vid Allahs sida har gjort en oerhörd synd eller han har farit långt, långt vilse. Imam Sa'di nämner väldigt fin tafsir på den här versen. Han säger här att Allah subhanahu wa ta'ala berättar här att han inte förlåter dem av hans tjänare som gör kyrk, men att han utöver detta förlåter vem han vill och vilka synder han vill, vare sig de är små eller stora. Det är om Allah Azza wa Jal vill förlåta dem. Och om det finns en hikma i att förlåta dem. Och det här är alla synder som är mindre än kyrk. Vi har många olika synder. Kyrk förlåts inte om man dör på kyrk. Men utöver det så förlåter Allah alla synder som är mindre än kyrk. Och kyrkan säger också att Allah Azza wa Jal har gjort orsaken. Många varierande orsaker som gör att man kan bli förlåten för sina synder. Gärna de som är utöver kyrk. Som till exempel att man gör goda gärningar som suddar bort en synder. Eller en masaib, motgångarna som drabbar en person i dunya, barzakh eller yawm al-qiyam. Det är också någonting som suddar bort människans synder. Eller dua al-mu'minin ba'dhum li ba'd. Eller att de troende gör dua för varandra. Och Allah förlåt min broder. Och Allah förlåt muslimerna. Allah förlåt min syster. Och Allah förlåt de levande, de döda och så vidare. Det är också en orsak till att bli förlåten för sina synder. Eller bi shafa'ati shafi'in. Genom att de troende kommer att medla på domedagen. Och självklart också så förlåter Allah Azza wa Jal med hans rahma. Hans rahma som folket av al-iman och tawhid är berättigade. Och hada bi khilaf al-shirk. Och detta i motsats till al-shirk. För den som är mushrik, som har gjort shirk, han har täppt igen. Han har stängt för sig själv dörrarna till förlåtelse. Och han har stängt för sig själv dörrarna till Allahs rahma. Och han kommer inte gynnas av lydnad så länge han inte har tawhid. Och han kommer inte heller gynnas av att drabbas av någon motgång. Och därför säger Allah här att den som gör shirk faqad iftara ithman azima. Han har sannolikt frambringat en enorm synd. Ay iftara jurman kabira. Wa ayy dhulmin. Och vilken synd är värre än en person som liknar denna skapelse av jord, alltså människan, en naqis som är bristfällig ur alla aspekter och som är fattig, behövande ur alla aspekter. Liknar denna och människan som då inte ens kan äga makten att gynna sig själv. Hur ska han då kunna gynna någon annan? Kan inte gynna varken levande eller död. Eller få någon att återuppstå. Och så vidare. Hur kan han likna denna skapelse med Allah Azza wa Jal som är Al-Kamil. Som är perfekt ur alla aspekter. Al-Ghani bi dhatihi. Han som är oberoende och rik. Och alla är i behov av honom. Han som har nytta och skada i sin hand. Yani han är den enda som kan gynna eller skada. Och det är han som har al-ata wa al-man', den som kan ge eller hålla tillbaka. Så subhanallah, vilken vulm, vilken orättvisa är större än detta. Och därför så har Allah Azza wa Jal garanterat att den personen som då dör på kyrk kommer att brinna i helvetet för alltid. Och han kommer inte få någon belöning, vad är det, någon belöning för det som han gör. Och så säger shejken väldigt viktigt här. Och هذه الآية الكريمة في حق غير تائب. Att den här nobla versen handlar om de som inte gör toba, de som inte ångrar sig för kyrk. Men vad beträffar de som gör toba för kyrk, alltså när de lever, så kommer Allah Azza wa Jal förlåta kyrk. Allah Azza wa Jal förlåter alla synder. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Allah säger, o mina tjänar, ni som har gjort orätt mot er själva, misströsta inte Allahs rahma. Allah förlåter alla synder. Yani, den som vänder sig till Allah i ånger. Så här är väldigt viktigt att förstå en punkt här. Att så länge man lever, vilken människa det än må vara, så är dörren till förlåtelse alltid öppen. Vilken synd man än har gjort. Det finns ingen synd som Allah inte förlåter. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Hänger ni med? Kan ni räkna upp en synd som Allah inte förlåter?
Kyrk.
Nej. Noll synder. Så länge man lever, talar jag. Allah förlåter kyrk när man lever. Annars skulle en kafir inte kunna bli muslim. Eller hur? Sahaba gjorde kyrk, eller hur? Innan de blev muslimer. De dyrkade statyer. De var avgudadyrkare. Men Allah Azza wa Jalla förlät dem. Eller hur? وَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Allah säger till dem som vill kuffer att om de slutar upp så kommer de att bli förlåtna för det som de har gjort. Till och med Musa a.s. kallar Fir'aun till att bli muslim. Det finns ingen person som utesluts, som inte är välkommen. Alla är välkomna in i islam. Och Allah förlåter alla synder. Kuffer och kyrk så länge man lever. Men när själen når till halsen accepteras inte toba. Då är det kört. Då dör man i det tillståndet som man levde. Har man inte gjort toba innan det så är det kört. Och samma sak. Man måste också göra toba innan det att solen går upp från öst. Ja, från domedagens stora tecken. Då stängs också dörren till toba. Men annars innan det så är dörren öppen och Allah Azza wa Jalla förlåter alla synder. Okej? Men Allah förlåter inte en person som dör i ett tillstånd av kyrk. En person som är mushrik. avgudadyrkare, en sådan person kommer aldrig någonsin att förlåtas. Gärna på domedagen.
Jag tänkte, vad beträffar en tjänare som har gått snett och hamnat i kyrk?
Om en muslim.
Ja.
En muslim har halkat och han har fallit in i kyrk. Han kan också göra toba. Men problemet är om han dör i ett sånt tillstånd. Han säger att han är muslim, men han går och tillber gravar till exempel. Och åkallar döda människor. Då är han mushrik. Då är han en avgudadyrkare. Och vi hoppas att han inte dör i ett sånt tillstånd. Gör han det, då ligger han väldigt, väldigt dåligt till. Även när han dör som kafir. Och sen finns det kanske vissa former av kyrk. En person kanske tror att han gör rätt. Han kanske tror att det är tawhid. Han kanske är okunnig. Han kanske är lurad till att göra de här sakerna av okunskap. Allahu alam. Men alla kulihal, den generella domen är att den som gör kyrk, han är mushrik och han är kafir. Så att det är mycket, mycket allvarligt. Ja. Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalls uttalande då han säger i surat al-Ma'ida vers 72: لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ. De som påstår att Isa, Jesus, är Guds son, yani Isa ibn Maryam är Guds son, har sannoliken begått kufr, otro. وقال المسيح ابن مريم. Och då säger Allah att المسيح ابن مريم, Isa sa, ja bani Israel, اعبدوا الله ربي وربكم, dyrka Allah, min herre och er herre. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Den som sätter någonting vid Allahs sida har Allah förbjudit från paradiset. Wa ma'wahu an-nar. Och hans destination kommer att vara elden. Wa ma lil-zalimina min ansar. Och dessa förtryckare kommer inte ha någon hjälpare. Så här säger Isa ibn Maryam: dyrka Allah, min herre och er herre. Och det här är ett starkt svar till de kristna. Yani, dyrka inte mig. Dyrka inte Maryam. Dyrka inte min moder. Dyrka inte helgon. Utan dyrka Allah, min herre och er herre. För om ni inte gör det, vad händer då? Innahu man yushrik billah. Den som dyrkar någonting annat än Allah, vid sidan av Allah, faqad harram Allah alayhi al-jannah. Då är paradiset haram för honom. Vad tror ni om en person som dör och Jannah är haram för den individen? Tror ni han kommer att gå in i Jannah? Allah har gjort Jannah haram för personen. Och det är lika omöjligt för honom att träda in i Jannah som det är för en kamel att gå genom ett nålsöga. Som Allah nämner i surat al-Araf. Du vet, en synål. Det här lilla hålet där du stoppar in tråden. Kan du få in en kamel där? Levande, hel kamel. Det är lika omöjligt för en troende att träda in i paradiset. Och hans destination kommer att vara en nar, elden. وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Så jag vill att ni hänger med här. Ni får räkna upp i slutet sen. Vilka onda konsekvenser som finns av kyrk. Den första onda konsekvensen, att den som dör på kyrk blir inte förlåten. Eller hur? Den andra konsekvensen, Jannah blir haram för personen. Och vi kan också lägga till وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Han går till elden och det finns ingen som kan hjälpa honom. Här är dunja. Någon kanske hjälper honom. Men i akhira, ingen hjälper någon i helvetet. Därför bannar man varandra. Det finns ingen som hjälper någon eller räddar någon. Befriar någon. Utan där är de fördömda att brinna i all evighet. Ja. Sen så nämner författaren en vers från surat al-Hajj som är ganska lång. Vi hoppar över den. Och han nämner också från surat al-Luqman: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Då Luqman förmanade sin son och han sa: min son. Och ni vet Luqman, han var en vis man som Allah nämner i surat al-Luqman. Han gav sin son väldigt många vackra råd. Och han började med det viktigaste av alla råd, vilket var vad? La tushrik billahi shay'an. Sätt inte någonting vid Allahs sida. Yani, dyrka endast Allah. Och så säger han till sin son: Varför? För att shirk är al-zulm al-azim. Det är det största orätt som du kan göra. Största fel som du kan göra. Vi har nämnt det här innan att det finns olika former av zulm, orättvisa. Zulm mot dig själv genom att synda. Zulm mot andra människor genom att skada dem. Genom att ta deras egendom. Genom att kränka deras heder. Och så har vi den värsta zulm. Zulm mot Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket är att dyrka någonting vid Allahs sida. Det är den största och värsta, grövsta formen av zulm. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala också i surat al-an'am? Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. De som tror och inte blandar eller smutsar ner sin tro med zulm. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Det är de som kommer att få trygghet och det är de som är vägledda. Alladhina amanu, de som tror. Wa lam yalbisu, och inte smutsar ner sin tro med zulm. Vad är tafsir på zulm i den här versen? Shirk. Baserat på detta. Sahaba sa, ja Rasulullah, vem är det av oss som inte gör zulm mot sig själv? Ja, hur ska vi kunna få trygghet? Hur ska vi kunna få vägledning? Vi gör alla fel mot oss själva. Och då så sa profeten alaihissalam, har ni inte hört vad Luqman sa till sin son? Och så sa han då, inna shirka la zulmun azim. Och här har vi tafsir al-Quran bil-Quran och tafsir al-Quran bil-Hadith. Hur Quranen förklarar Quranen och hur hadithen förklarar Quranen. Att vad som menas med versen är att de som tror och inte begår shirk, det är de som kommer att få al-amn, trygghet i nästa liv från Allahs straff. Och det är de som kommer att få vägledning i detta liv till paradiset. Tayyib. Så shirk är den värsta formen av orättvisa. Allah säger också, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Att om de hade begått shirk, så skulle vi ha nollställt allt som de har gjort. Allt de har gjort skulle gå om inte. Det skulle bara försvinna, förgöras, utplånas. Här finner vi att shirk utplånar människans goda gärningar. En person gör goda gärningar i 50-60 år och sen dyrkar han någonting vid Allahs sida och då förstörs allting han har byggt upp. Allt bara blåses bort. Som stoft, som damm, som bara blåser bort på en stormig dag. Ingenting finns kvar. Allah måste ha. Och sen lämnar författaren en liknande vers. Men att shirk då tar bort alla människans goda gärningar. Han nämner också versen där Allah Azza wa Jal säger, وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Och var inte bland dem som sätter gudomar vid Allahs sida. Surat al-An'am. مُنِيبِينَ إِلَيْ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. En vänder till Allah, endast Allah. وَاتَّقُوهُ, vänder till honom i ånger, frukta honom, yani lyd honom. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, förrätta bönen. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Och var inte från dem som dyrkar gudomar vid Allahs sida. Så han säger att verserna som handlar om shirk är många. Och det finns även många hadithen. Och från dem är, så nämner han några hadithen. Den första hadithen är från Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa att en man kom till profeten alayhi salatu wasalam och han sa, ja Rasulullah, vad är de två som typ al-mujibatan, de som garanterar? Och då så sa han som svar på denna fråga, den som dör. La yushriku billahi shay'an dakhala al-janna. Den som dör och inte dyrkar någonting vid Allahs sida kommer att gå in i Jannah. Och den som dör och dyrkar någonting vid Allahs sida kommer att gå in i elden, berättad av Muslim. Yani de här två är som garantier. Vad är första garantin? Man mäter. La yushrik. La yushrik. Han gör ingen shirk, eller han dör på tawhid. Dakhala al-jannah. Första garantin. Andra garantin, وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Han går in i elden. Det som dör på kyrk. De här två sakerna råder det inget tvivel om. Han nämner också från samma sahabi, att han hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga: Man laqi Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna. Den som möter Allah utan att ha satt någonting vid hans sida kommer att träda in i paradiset. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ. Och den som möter honom och har satt någonting vid hans sida kommer att gå in i elden. Berättad av muslim. Samma innebär det här. Och det handlar återigen om tillståndet man dör i. Att den som dör på tawhid går in i jannah. Och den som dör på shirk går in i elden. Och därför är det viktigaste att, som vi nämnde förra lektionen, leva på tawhid och dö på tawhid. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dö endast i tillstånd av muslimen. Dö på tawhid. Dö på la ilaha illallah. Man kan akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-janna. Den vars sista ord är la ilaha illallah kommer att gå in i jannah. Och därför är al-ibratu bil-khawatim. Det som räknas är al-khawatim. Yani hur man lämnar denna dunya. I vilket tillstånd man lämnar denna dunya. Och det vanligaste är att människan dör på det som hon levde på. Men aisha ala shay mata ali. Som man säger på arabisk visdom. Att när man har något som rutin och som vana. Det är förankrat i ens hjärta. Man lever på ett tawhid. Man har det i sin kunskap. Man praktiserar det. Man sprider det. Inshallah, du kommer att dö på det. Hänger ni med? Men om man tar lätt på ämnet, man inte bryr sig om det, man negligerar det, man är okunnig om det, då kan det gå illa. Eller hur? Så det är väldigt viktigt att lära sig denna tawhid. Och ständigt, som vi sa, repetera den. Om och om igen. Och inte tänka, men khalas, vi har studerat tawhid, vi kan tawhid. Nej, hela tiden. Om och om igen. Det är den viktigaste kunskapen. Har du stark tawhid, stark tro på Allah azza wa jalla, inshallah du kommer att få stark iman. Och resten av dina gärningar kommer att bli bra. Och har du svag kunskap om tawhid, så kommer du att vackla i religionen. Så enkelt är det. Och det här ser man. Det är mushahad. Det är något som är bevittnat. När man kollar på folk, man kollar på inriktningar, ideologier, grupper och sekter. Ju längre bort folk är från tawhid, ju sämre går det. Och så är det, subhanallah. Och ju närmare folk är tawhid, ju bättre går det för dem. Ju starkare grunder får de i sin religion. Så vi ber Allah azza wa jalla, ta våra liv på ett tawhid, på la ilaha illallah, som muwahhidin, och skydda oss från all form av shirk. Amin. Han nämner sen tre hadithet till, så är vi inshallah färdiga. Det berättas från Abu Darda radiyallahu anhu. Han berättar från Abu Darda radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: La tushrik billahi shay'an wa in quti'ta wa hurriqt. Rawah al-Bukhari fi Adab al-Mufrad. Han säger profeten alayhi salatu wassalam: Dyrka inte någonting vid sidan av Allah. Till Abu Darda som ett råd. Även om du skulle yani huggas i bitar. Man skulle hacka dig i bitar. Eller man skulle bränna upp dig. Yani någon vill få dig att göra kyrk och säger: om du inte gör kyrk, så kommer vi att typ stympa dig. Vi kommer att börja hacka dig i bitar eller stympa dig, eller vi kommer att bränna upp dig. Då ska du inte ge efter, utan du ska stå fast och aldrig göra kyrk, vad som än händer, under några som helst omständigheter. Ska du inte kompromissa med din tawhid, ska stå fast på sanningen. Och det här är också som då Firauns trollkarlar blev muslimer. Då hotade Firaun dem med att han skulle stympa dem, lemlästa dem, hugga av deras armar och ben och korsfästa dem. Då så säger de starka i sin tro: faqdi ma anta qadin. Yani gör det som du har bestämt. Utan denna dunja kommer bara försvinna. Yani vi är fasta på det vi höstar på. Döda oss. Yani vi ska tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här säger de direkt efter att de accepterat islam. Så har yani denna starka tro på att tawhid, mashallah. Och det är så personen ska vara. Man ska aldrig kompromissa med sin religion, sin aqida, sin tawhid, och sälja den, som tyvärr vissa gör. De säljer sin din för ett lågt pris, som det har nämnts från domedagens tecken, att från domedagens tecken yabi'u dinahu bi'aradi min ad-dunya. Yani en person är troende på morgonen och icke troende på kvällen, eller tvärtom. Och så sa profeten alaihissalam, och han säljer sin religion för någonting lågt och världsligt. Men han är beredd att kompromissa, lämna sin religion för att gifta sig med en vacker kvinna, för att få pengar, att få makt, att få ett arbete eller liknande. Så är han beredd att ge upp sin din. Och wallahi, vår din är det käraste vi har. Och vi har alltid nämnt det här, att allting i dunja går att ersätta. Allt går att ersätta. Men ens iman, ens tawhid går att ersätta. Det finns ingenting som kan ersätta islam, eller iman, eller tawhid, som tar dess plats och är likvärdig. Det finns inte. Och därför är den som förlorat sin tawhid och sin iman den största förloraren. Qul innal khasirina, eller vad säger Allah, inna dina inda Allah al-islam. Religionen hos Allah är al-islam, eller iman och tawhid. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina fa lan yuqbala min, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Den som väljer en annan religion än islam kommer inte få den accepterad, och han kommer i nästa liv att vara från förloraren. Så den största förlusten är att förlora sin din. Och det här hadithen, att gör inte kyrk även om du skulle stympas, lemlästas och brännas upp, det påminner om hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihissalam säger att den som har tre egenskaper kommer att få smaka på sötman av iman. Och ni vet hadithen. Han som älskar Allah och hans profet mer än allt, och den som älskar en broder bara för Allahs skull, och den som hatar att återvända till kufr efter det att Allah har räddat honom, lika mycket som han skulle hata att kastas i en eld. Eller han skulle hellre kastas i en eld än att återvända till en kufr som Allah har räddat honom från. När han väljer elden framför detta. Och ni vet också Qissat al-Buruj, Ashab al-Buruj, då konungen grävde den här stora vallgraven och gjorde denna stora eld och kastade in alla som accepterade islam i elden. Eller hur? Men ingen lämnade islam. Till och med när kvinnan kommer fram med sitt spädbarn och har elden framför sig, han säger lämna islam, tro på mig istället. Vad hände? Barnet talade, eller hur? Moder står fast på sanningen. Ja, de kompromissade inte med sin iman. Subhanallah. Han nämnde sen hadith Abi Bakr radiyallahu anhu, där Rasulullah alayhi sallallahu alaihi wasallam säger: "Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir." Ska jag inte berätta för er vilka de största, grövsta av synder är? "Kulna bala ya Rasulullah." Vi sa ju ja Rasulullah. Och då så sa han al-ishraku billah, att dyrka någonting vid Allahs sida. Uququl walidain, och olydnad mot ens föräldrar. Wa kana muttakian, och han satt, eller han var lutandes och satte sig upp. Och så sa han awala ala wa qawlu zur, och att vittna falskt. Och han fortsatte att repetera dessa ord. Bukhari Muslim. Så han nämner profeten a.s. till sahaba, ska jag inte berätta för er vilka de största av al-kaba'ir är. De grövsta av synder. Toppen, värsta, kabira är al-shirk. Och därför om ni kollar på Imam Dahabis bok, Kitab al-kaba'ir, en väldigt bra bok som alla borde ha hemma, där han räknar upp ett 70-tal ungefär stora synder, så är nummer ett, vilken synd? Shirk. Den största synden. Och han nämner dessa bevis. Alla munabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Största av synder är al-ishrak. Och uququl walidain. Och sedan kommer olydnad mot ens föräldrar. Och också ala wa qawlun zur. Falskt vittnesmål. Allah musta'an. Och sen sista hadithen som författaren tar upp är hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att profeten alayhi afdal salat wa salam säger ishtanibu as-sab' al-mubiqat, håll er borta från de sju förödande eller destruktiva synderna. Qalu ya rasulullah wa ma hun, vilka är de ya rasulullah? Och då så sa han ash-shirku billah wa as-sihr wa qatlu an-nafs mut allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu ar-riba, att konsumera eller ta ränta, wa aklu mal al-yatim, och att ta de föräldralösa barnens pengar, wa tawalli yawm az-zaf, och att fly från slagfältet, wa qadfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, och att smutskasta oskyldigt, beklaga eller anklaga de ovetande troende kvinnorna. Och den här hadithen i Bukhari och i Muslim. Så här nämner profeten alaihissalam sju stycken destruktiva, förödande synder som förstör människan. Och den första av dem är vilken? Shirk. Och så nämnde han sihr. Och sihr, kommer vi komma till, magi, är också en form av shirk. Så shirk är ett stort, brett begrepp. Så han nämner generellt och sen mer specifik. En form av shirk, vilket är sihr. För sihr kan inte utföras, alltså riktig sihr, förutom med hjälp av shayatin. Att underkasta sig shayatin och att dyrka dem, att begå shirk. Så de är ihoplänkade. Och därför är sihr kufr. Ta människan ut ur islam. Som vi gick igenom innan, nawaqid al-islam. De sakerna som nollställer en persons iman, det nämnde vi också sihr, magi. För att en person kan inte utföra denna magi förutom med hjälp av att dyrka shayatin och al-jinn och att yani förneka sanningen. Ash-shirku billah wa as-sihr wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Och mord, att ta en oskyldig människas liv som man inte har rätt att ta, och sedan att handskas eller handla med ränta, och aklu riba. Och ni finner ofta i Koranen ordet äkel när det kommer till ränta. Alladina ya'kuluna ar-riba, alla nämner Koranen, de som äter ränta. Och då nämner här ulema att Allah använder ordet äkel för det är det vanligaste, där räntan slutar upp med att du köper någonting som du sen konsumerar. Men det betyder inte att en person som köper ränta, som tar ränta och sen går och köper kläder eller en bil för räntan, att han inte faller in under detta. Han kan inte säga att jag äter inte bilen. Nej, ja, det här handlar bara om det vanligaste. Men att ha en krona ränta är haram. Sen vad du gör med pengarna spelar ingen roll. Men här nämns bara ett exempel, och det är att folk oftast då brukar köpa saker som de kanske konsumerar och äter upp igen. Och akloribä, och att sedan också att ta de föräldralösa barnens pengar som man inte har rätt att ta, och sen att fly från slagfältet, och sedan att smutskasta, anklaga troende, rena muslimska kvinnor för zina. Det är också väldigt allvarligt att en syster blir anklagad för att hon har gjort någonting dåligt, eller att hon blir kallad för yani nedlåtande, kränkande ord som kränker hennes sharaf, hennes heder. Det kallas för al-qadf i islam, och det är en av de stora synderna. Allah mustan. Så här i alla fall finner vi ett urval av hadither som då nämner hur otroligt allvarligt det är att göra shirk. Om vi bara då kan snabbt gå igenom tillsammans med er de farliga konsekvenserna av att göra shirk baserat på de bevisen som vi har sagt. Kan ni räkna upp några tillsammans? Vad sa vi? Man blir inte förlåten för sina synder.
Jannah blir förbjudet.
Jannah blir haram.
Nollställer
hans iman, hans goda handlingar.
Ingen hjälpare.
Nej, han har ingen ansvar, ingen som kommer att hjälpa honom. Nej, största dhulm. Inna shirk dala dhulmun adim.
Det som är kafir.
Nej, han dör som en kafir. Wa hun nar, han kommer att gå till elden. Gärning eller nollställs, det nämnde vi. Och sen då, också kanske då avslutningsvis, att det är min akbar al-kabair, det är den största synden. och att det är från al-mubiqat, de förödande eller förgörande synderna. Så här nämns då jättemånga dåliga konsekvenser av al-shirk. Allah musta'an. Må Allah skydda oss från al-shirk, så som profeten al-salam lärde Abu Bakr: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Denna dua: och Allah, jag söker skydd hos dig från att begå shirk medvetet. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Och jag söker din förlåtelse för det som jag inte vet. Genom en person råkar göra dold eller mindre shirk omedvetet. Så man ber Allah att skydda en från all form av shirk. Och att dö som en muwahhid. Och det här är också min dua al-anbiya, profeternas dua. Att man är rädd för shirk. Ibrahim a.s. bygger Kaaba. Baytullah. Awwala baytin wudiya fil ard. Första moskén som byggs på jorden i Mekka. Den heligaste moskén. Byggs på Allahs beordring i Mekka tillsammans då med Ibrahim, Khalilullah och hans son Ismail. Och när han bygger Kaaba så gör han denna dua: Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ya Allah, skydda mig och mina barn från att dyrka statyer. Och han bygger Kaaba: skydda mig och mina barn från att dyrka statyer. Och då så sa vissa av salaf att vem kan känna sig trygg från kyrk efter Ibrahim? Om han fruktar kyrk, vilka är då vi att känna oss trygga från kyrk? Och profeten a.s. har också sagt en sahih hadith att det som jag fruktar mest för min umma är kyrkul asvar. Det jag fruktar mest för min umma i framtiden, fram till domedagen, är kyrkul asvar. Den mindre formen av kyrk. Så vilka är vi att säga att vi inte är rädda för kyrk? Och när man ska vara rädd. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Människan kan halka, människan kan bli svag. Alla, vi har sett folk vända 180 grader. Så må Allah hålla oss stabila, må Allah förlåta oss, må Allah skydda oss från kyrk. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.